When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse här, och idag så är det bara jag och Kristoffer Gullin. Men med tanke på att Kristoffer Gullin har Sveriges bästa poddröst, Sveriges bästa bildjournalist, så vad gör det? Vi har det viktigaste här. Hallå Kristoffer.
Hallå Peter, tack för det.
Hade du det bra i Barcelona?
Oh, jag ska inte klaga, det har varit otroligt trevligt och spendera tid med 20-25 graders värme. Mm. Jag har ju varit nere i Barcelona och kört nya Volvo EX30. Men det får jag inte säga någonting om förrän nästa måndag. Så att nästa måndag, bara förvarning, så kommer podden komma lite senare. Måndag klockan 09 istället. För er som lyssnar på morgonen där får vänta lite längre helt enkelt. För att vi ska kunna följa Volvos embargos. Du har också varit ute och rest, ja.
Resa och resa, det är precis andra sidan, precis andra sidan Öresundsbron, så finns ett ställe som heter Bella Center där E-Car Expo hade mässa. Och det var då första gången i Danmark. För mig så blir det ju så att säga sätta sig i bilen och köra över bron och sen är det precis där. Men jag kan ju säga det att den största strapatsen när vissa är i Barcelona, så att gå ifrån parkeringen till Bella Center, det var nog det kallaste jag varit med om. Det måste nog vara det mest fruktansvärt, mest kalla någonsin faktiskt. Men
oj, tänker hos Skåne, Danmark, var det plus 5 då eller?
6.
Ja,
just det. Och det är väldigt viktigt att poängtera här nu att vi, när det är plusgrader i Danmark, känns det som att det är liksom minus 30 i Norrland. Det är ungefär samma effekt på de vindarna liksom. Men det var mycket snack om vinterdäck då. Jag skulle komma till, det var lite kul. Jag var tvungen att liksom prata med danskarna. Har ni vinterdäck eller har ni inte vinterdäck? Och det är lite blandat där nere faktiskt. Och just det här med luftvärmepump och sådana saker. Just det här hur spännande det är och någonstans höra hur det är i andra länder som inte riktigt har det här svenska vädret då. Och just hur ensamma vi är i Sverige och Norge och kanske även Finland då om vissa specifika vinterbehov.
Ja, alltså Sverige är ju så pass långt att vi har ju så olika behov i vart vi bor i landet. Du har ju helt andra behov än vad jag har liksom, och till skillnad från någon i Kiruna också liksom.
Ja.
Det är alltså inte i Danmark som det är här att regeringen funderar på att förlänga dubbdäcksperioden.
Nej, det är det inte.
Såg jag att de hade gått ut från förslag på eller någonting. Ja. Om det skulle utredas. Det känns inte som en dansk...
Ett danskt spörsmål, så att säga. Däremot så sitter de och planerar ner sakta men säkert de här skatteinitiativen då. De har ju vissa avdrag att göra om bilen kostar under 400 000 danskar. Och sånt där. Så det är precis så att du får in dina Volkswagen-bilar liksom. Bakhjulsdrivna. Men där pratas lite om att danskarna liksom ska också börja trappa ner sakta men säkert de här skatteinitiativen. Hör ni det, Sverige? Sakta men säkert utan några chockar.
Det var ju våra planer också fram tills den 8 november.
Ja, just det. Det är mycket på G i Danmark när det kommer till elbil. Det är liksom nästa stora, tror jag, land i både Norden och naturligtvis, men även i Europa, att omfamna elbilismen. För det var inte så många år sedan som jag var där och det fanns inte en elbil i Köpenhamn. Liksom.
Det är lite roligt det här att det som är det stora boven för elbilar, det är kyla. Men vilka länder är det som går längst fram i elbilsbytet? Ja, men det är Norge, Sverige och nu börjar Danmark komma med. Liksom. Det går uppifrån och ner i ja. Europa. För när jag var i Spanien så var det inte jättemycket elbilar. Vi kunde räkna Teslorna på, vi såg på en hand.
Ja, det är ju någonting med förvärmda bilar som lockar med eluppvärmning som inte liksom är att det står diesel, orenade dieselkokare på uppfarten i liksom radhusområdena. Så där. Det finns mycket bra med kyla och el, framförallt att de faktiskt bilarna startar i alla väder. Oavsett väder och vind så ska vi gå in och prata mer om hur det var inomhus på E-car Expo istället. Men innan dess så har vi lite att förtälja om Tesla-strejken då. Den är ju igång nu sedan fredags 27 oktober. Redan innan den här strejken gick igång så hände vissa historiska saker. Tesla lyckas ju bli strejkbrytare innan den strejken var igång. Och utan att de egentligen visste att de gjorde det. Det var lite spännande i min planering till när jag skulle göra en video om det här och informera om hur det funkar och vad som gäller. Och så, där. Så ringde jag IF Metall och frågade... Vad händer om Tesla inte hedrar de här normerna och överenskommelserna som man har mellan arbetsgivarens parter? Det vill säga att vi bryter inte strejk, alltså vi tar inte in personal som ersätter strejkande personal. I Teslas fall skulle inte våna mig om de försöker säga upp personal. Då har de nog lärt sig nu att det ska de nog vara försiktiga med. Faktum var att jag känner mig ganska dum när jag ställer den frågan. För det var liksom svaret var att det händer ju inte. Det vore helt oerhört att man gjorde på det sättet. Hela den svenska modellen är så himla mallad vad som ska hända. Det är liksom samma process hela tiden. Och det måste bara göras någonstans. Och sen så ordnar det sig för att arbetsgivarens parter, så att säga arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer, de är så överens om egentligen liksom processen hur det ska vara. Så. Det är ju inte lagar. Alltså det är inte olagligt att strejkbryta. Tesla bara, nej men det är klart att vi flyttar personal, vi löser problemen. Visade sig sen då.
Kundorienterat.
Det är väldigt kundorienterat. Bara några timmar efter jag hade ställt frågan och känt mig lite dum när jag pratade med IF Metall så var det just Dagens Arbete då, som är en visserligen fristående oberoende tidning mot IF Metall och andra industrifackförbund men kopplat till dem. Men det var de som avslöjade då att vi kommer att flytta runt. Sådär. Vi ska väl lösa de problemen. Jaha, ja, nej, och det var väl liksom redan där då, så vart det ju jädra i havet, nu händer det grejer då. Det vill säga, nu har vi en strejk som inte har de gentleman agreements mellan de olika parterna som man har då, utan nu är det full kareta här. Så det som hände när strejken gick igång var egentligen ingenting. Av allt att döma så har inte Tesla medarbetare så där himla stor fackanslutning, och det visste vi väl redan då, så det var business as usual på de flesta ställen förutom på om det var Umeå så verkar man vara rätt fackligt anslutna, och även en av Stockholmsregionens serviceverkstäder stängde för städdag. Passa på att städa.
Smidigt sätt att göra det på.
Ja. Och sen så hade vi ju till exempel Tibor som på Tesla klubb Sweden som besökte Tesla och lyckades komma in på verkstaden och prata med dem som om strejk, och sen skrev han en rubrik som heter Strejken som inte fanns, som är väldigt sådär ett inlägg som hade kunnat vara skriven av Teslas amerikanska marknadsavdelning nästan. Men det var den upplevelsen som var på det stället helt enkelt på Infra City då. strax norr om Stockholm. Samtidigt så försökte ju andra publikationer, Dagens ETC och sånt, försöka komma in, och de blev ju utslängda direkt, och så de fick absolut inte rapportera. Så det är lite olika där. Poängen är i alla fall att det spelar liksom ingen riktig roll vad som vad Teslas förhavande är, för att IF Metall redan innan strejken gick igång varslade om strejk, sympatistrejk och blockad på diverse servicecenter som är, eller liksom verkstäder då, som är fristående från Tesla. Och de heter ju verkstad. Det är ett bra namn för en verkstad. Fast det är W och så verkstad som är A på slutet då. Så de är varslade om sympatistrejk och blockad, det vill säga att de får då inte jobba med just Tesla-bilar. Så det är väldigt så, gå in och detaljstyra, och det har man ju rätt att göra då från fackligt håll. Så de får göra, fixa alla bilar och så, men Tesla-bilar får de inte hantera efter 3 november då. Så att det är liksom varje fredag så händer någonting. Så efter 3 november här då så får då dessa verkstäder inte fixa Tesla. Det som kan vara värre då för Tesla, det är att det gäller även hanteringen av hos Access Logistik. Och Access Logistik, det är de som tar emot bilarna i hamnarna när de importeras och fixar till dem vad det är som behöver göras. Bara sån sak som att sätta rätt registreringsskyltar och sådana saker. Och sen så kör de ut till de här parkeringarna där vi kunder kan hämta bilarna. Men när vi hämtar Tesla så behöver vi inte ens träffa någon människa hos Tesla om det inte är något specifikt som behöver göras. Bojonäsförbindelse, eller vad heter det, sån fullmakter och sådana saker om en hämtar den, men det är en annan som äger bilen eller vice versa. Sådär. Där går igång den tredje, så då kommer inte de kunna köra ut bilarna. Och det där kunde ju Tesla naturligtvis lösa enkelt genom att helt enkelt köra ut bilarna själva. De är ju problemlösare Tesla och har ju ingen som helst känsla för vad som är rätt och riktigt i den här konflikten då, om vi ser utifrån svenskt traditionellt fackligt perspektiv. Om man ser från som det amerikanska bolag de är så, och gillar det sättet att föra affärer, så tycker man ju de gör helt rätt då. Så att ni förstår att man kan se det på olika sätt. Så hur löser vi det då? Jo då, då tar ju Transportarbetarförbundet, ett systerfackförbund kan man säga, till IF Metall. Då tar de ut hamnarbetarna i Malmö, Trelleborg, Göteborg och Stockholm i sympatistrejk och blockad. Och det betyder att bilarna får inte komma in på svensk mark då. Det vill säga hamnarbetarna får inte ta in bilarna från skeppen in i hamnen. Det gäller bara Teslor. Och de vet ju så att det här går till också, för de jobbar ju med det här. Så transport, ja, man får flytta en Tesla några meter om det krävs för att köra ut en annan bil.
Så tanken är att jag som har köpt en ID4 här nu och är jätteglad över den, den kommer kunna levereras som vanligt. Den kommer komma ut från hamnen som vanligt, inga problem.
Absolut.
Även om den skulle stå bakom en Tesla.
Precis, skulle stå längst in på bilfärjan där, eller biltransport, och så står det 100 Tesla framför. Så får du köra ut de Teslorna och sen så får du ta Gullins ID4 och köra fram den. Och sen upp med Teslorna på båten igen. Så får de väl stå där. Och detta, den sympatistrejken och blockaden går igång. Det är då, hoppar vi fram en fredag till. Det gör vi inte. Vi hoppar fram till den tisdagen, den 7 november. Så går det igång. Och det är väl det största, liksom, vad ska man säga, det är väl det starkaste och största problemet som Tesla får då, det är att de helt enkelt inte kan få några nya bilar levererade till kunder då. För att hoppa ombord och hålla på och börja hitta nya hamnar eller köra dem på biltransport ifrån söderifrån, tveksamt om det går att lösa på det sättet då. Och igen då, nu pratar vi om alltså att klassisk strejkbryteri, som ju man, facket pratar ju om att det har inte hänt sedan liksom gruvstrejken i Storbritannien på 70-talet. Så att det är väldigt sådär, man pratar om lösningar här, så är man inne på någonting som är liksom grundläggande problematiskt utifrån om vi tycker att den så kallade svenska modellen är någonting att ha här, det vill säga att vi inte har lagar och regler runt arbetsrätt och sånt så mycket, det har vi också, men att det är en överenskommelse mellan då arbetsgivare och arbetstagare.
Men om vi fortsätter köra lite djävulens advokat här, eller vad man ska säga, då har jag köpt en ny Tesla, jag är jätteglad, men så kommer den här strejken, min Tesla står på båten. Kan Tesla då skicka de där bilarna till Oslo och lasta av dem där, och så får jag åka till Oslo? Blir det en import då av bilen, och så ska bli det massa kostnader där, eller?
Det löser de säkert. Vad tror du händer då? Vad tror du händer i Norge?
Ja, där kommer det ju bli crowded på hamnarna om inget annat.
Ja, det också. Men även Norge har starka fackförbund och en vilja att skapa kollektivavtal.
Ingen aning om hur det funkar där.
Nej, de har ju, det funkar ju inte exakt likadant. Men att de har fackförbund där, både i Norge och Danmark, det är ju självklart. Och
pratar vi om liksom en tanke där nordiska fackförbund skulle gå ihop mot Tesla?
Det gör de garanterat, ja. Det, okay. Alltså, vi pratar liksom om en... Jag tror att många inte fattar det, för att det är ofta när det börjar så här, ja men Tesla, och det är liksom en liten bransch som vi inte ser, liten bilbranschen är ju enorm egentligen, men det blir så här, det kan lätt bli en liten bubbla i detta, men vad många inte förstår är att det här är ett stort amerikanskt bolag som är kanske det största, det mest antifackligt aggressiva bolaget. De drar igång detta som om det inte fanns några regler överhuvudtaget här på arbetsmarknaden. Och de gör allting fel. De kartlägger fackförbunds, vilka som är med i fackförbundet. Inte för att de är liksom onda, utan för att ja, men vi behöver planera liksom, typ helt aningslöst. De hotar med uppsägning. De hotar framförallt med det här optionsprogrammet som är allting centrerar runt. Att de då skulle ha bättre villkor. För de har ett optionsprogram, det vill säga att du får köpa Tesla-aktier lite billigare och sånt. Att det blir konsekvenser dras in för de som strejkar. Allt sånt här kommer, bara de enskilda grejerna, om det finns bevis på det, allting det kommer hamna i domstol, för det är direkt olagligt och sådär. Men sen har du strejkbryteriet, att man inte respekterar någonting sånt. Allt det här kommer liksom mobilisera fackföreningsrörelsen utan dess like, och det kommer att ge ringa på vattnet ut om de skulle dra in de andra länderna. Om de skulle dra in de andra länderna genom på det sättet Tesla, då kommer det bli en akut mobilisering i de länderna. Om de inte gör det, utan de helt enkelt ger upp på Sverige och antingen för att man då tecknar kollektivavtal, för att det är sån skitgrej egentligen, bara teckna kollektivavtal och sen så får ni låta arbetsgivarorganisationerna sköta förhandlingarna liksom, och så får medarbetarna lite annan övertidsersättning och man får lite andra försäkringsvillkor eller pensionsavsäkring och sådana saker. Och så är saken biff. Det här är ingen jättestor grej, utan det är bara ett sätt liksom som vi gör i Sverige. Oavsett vägval så kommer detta ge konsekvenser i resten av Norden genom att de kommer att se vad som händer i Sverige, fackförbunden, och agera därefter, och därefter Tyskland och därefter USA och sådär. Så att det är där allting handlar om. Det handlar inte om lilla Sverige. Det handlar om större europeiska marknader och sen hemmamarknaden i USA, naturligtvis. Så från och med den 7 så kommer det vara svårt att få några nya bilar då, från Tesla. Sen har vi ju liksom själva strejken handlar ju inte om nybilsleveranser och sådär. Det handlar ju inte om de som sitter i den här kuben och kollar avtal och sånt. Utan det är ännu i alla fall. Utan det handlar ju om egentligen verkstäderna. Och de är väl de som är lite svårast att blockera då. Men det som jag tror kommer hända, det är att man utökar då till leveranser. Det vill säga att du får inte leverera varor till... de tar ut blockad av varor till Tesla-verkstäderna. Och utan några reservdelar så kommer du inte kunna laga några bilar heller då. Så där, det finns ingen väg för Tesla att komma ur detta. Antingen får man skriva på eller så får man lämna landet. Det där är jag helt övertygad om.
Vi får se hur det går helt enkelt. Det här kommer väl följas upp nästa vecka också, okej, tänka mig. Och beroende på hur länge det här pågår.
Ja, så är det. Unionen kommer ju blanda sig också. För de vill ju att tjänstemännen ska också vara med då. Och det är ju säljare och kundvård och allting sånt som också då kommer tas ut. Och där är nog eventuellt facklig anslutningen lite högre. Vi går från svensk byråkrati till dansk jävla anamma kan man säga. För att jag besökte då Ecar Expo på Bella Center i Köpenhamn.
Där har du sett saker som vi inte har sett i Sverige.
Precis, det var mitt Tears in the Rain moment där. Om ni känner igen monologen från Blade Runner. I have seen things you people wouldn't believe. det vill säga Idibas Long.
Vilket nice. Uselt namn. Det är så antiklivans liksom. Idibas Long. Jaha, okej.
Okay. Ja, jag undrar vad det kommer heta egentligen i svensk del. Long version.
Ja, hellre det än Long bara. Det blir jättegossigt.
Long wheel. Long. Ja. Long. Lång, ja. Det är roligt. Den är ju både lång och long range. För den har ju större batterier. Men framförallt är den längre.
Den har tre rader.
Ja, precis. Den är 4,96 meter då, jämfört med den gamla. Om vi kallar den det. Som, jag tror inte den kommer att säljas. Den gamla. Utan det är den här långa.
Alltså den gamla säljs ju som cargo-version. Det kryllar av dem i Stockholm.
Ja, precis. Det blir cargo-version. Den är på 4,71 meter då. Så att det blir 25 centimeter mer utrymme mellan hjulhusen. Och det gör att bagageutrymmet har ökat till 2469 liter. Det är nästan så att den här borde komma i cargo-version. För detta är ju naturligtvis bagageutrymmet då, utan den här tredje stolsraden då. Och tidigare var den, det är en ökning med 264 liter.
Det är inte helt omöjligt att det kommer en cargo-version av den där.
Det ska ju sägas att med de här tredje stolsraden så du får ju inte ens plats med en... Du vet, en sån här stor resväska som man har när man ska på utlandssemester länge. De här stora. Du får ju plats med en sån stående på höjden där bak. Och då får du nog liksom hålla mot den när du stänger luckan liksom. Så den inte trillar ut.
Har du någon aning om djupet i centimeter?
Nej.
Jag trodde alla sprang runt med en lasermätare.
Ja, alltså det är det jag säger. Jag har så mycket att lära av dig, Gullin. Det är klart, det är helt självklart. Det är helt självklart. Jag tänkte på det under
det. Det vore intressant att mäta med typ Kia EV9 liksom.
Ja, verkligen, verkligen. Ja, det är faktiskt inte en helt irrelevant sak. Om du har 7 personer i en buss liksom. Minibuss. Det är så här, vad ska grejerna vara då? Allting är ju så här mega manuellt då. Säten och allting. Du får göra allting med... snören och du får, till och med snöret som liksom ska ta upp tredje sätesraden, den är gömd där bak så att vi stod och letade, vi och Volkswagen länge liksom.
Har vi fått några priser?
Nej, det har vi tyvärr inte. För närvarande så säljer de ju bara den gamla versionen. Vi får väl se helt enkelt, den kommer ju vara jätteattraktiv. Det är ju...
Kommer den vara det? Nu är inte det här alls mitt segment, men skulle folk hellre köpa en 7-sitsig buss eller framför en 7-sitsig SUV?
Det är så mycket plats i denna. Det är så, du vet, tredje stolsraden har ju lika mycket plats som när du sitter i en 9 EL7 liksom.
Ja, det är ju för sig uppskattat.
Medan tredje stolsraden i en SUV är ju alltid för barnen.
Jo, så är det ju, men ja, då är det här, måste det här vara mer för taxis eller någonting, eller varför skulle vuxna sitter där bak. Som sagt, det här är inte alls mitt område.
Traditionellt sett så har du ju inte minibussar för familjer. Så är det ju, naturligtvis. Det är ju väldigt mycket transport av människor. Så är det ju. Sen om det här är en bra taxi, jag vet inte. Sådär. Vill vi ha en minibuss där det är enormt mycket utrymme för att köra människor i, så är denna helt trevlig, fantastisk på alla sätt och vis. Det saknas en grej med den här bilen och det kommer vi väl låta komma till. Men innan dess så har vi ju fått såna här, vi är bevingade med AC där bak, va? Fint det, va?
Mm.
Fint ska det vara, fint ska det vara. Det hade man ju inte i den gamla. Och du kunde ju inte heller dra ner fönsterrutorna där bak i den gamla. Så att det fanns ju inget sätt att få luft.
Nej, precis. Som sagt, jag tror ju 100% på att den var byggd för en cargo-version.
Ja, det var
så
ju
satte cargo. De in ett baksäte för att folk skulle hålla käften. Ja. För att annars så skulle det komma klagomål. Men även om ingen köper den.
Nej. Sen, tyvärr så har man har ju, jag vet inte, prioritering här. Det blir ju ingen camper-variant av den ju.
Vilket jag också tycker är hål i huvudet.
Men det är ju det, för det är så himla konstigt. Det hade kunnat vara den här, nyrenässansen av någon form av gamla bubblan och som du hade kunnat bo i.
Mm.
Vet, allt som krävs är så här, du behöver inte göra det. Du behöver bara kunna ha AC:n igång 24 timmar om dygnet.
Lägg in ett campingläge så kan folk bygga det själva om inget annat. Men inte ens det.
De visade ju upp på EA Mobility. Visade de ju upp den korta varianten med... har de gjort en perfekt säng där bak. såg jättemysigt ut. Och så fanns det liksom stormkök som var inte inbyggt i bilen, men som de hade monterat på, för det finns ju lite så här moduleringskrok och sånt. Så. Och då var bara så här, men shit, ja, ja! Alltså, fan, SO Gullin på poddsemester roadtrip genom Sverige liksom. Va? Kan vi sova
ja,
där?
Det hade varit något.
Ja, det hade varit någonting, va?
Ja. Ja. Men istället så måste man hålla på och fippla för att hålla bilen igång om man ska zooma, eftersom den stänger av sig när man hoppar
ut. Så är det. Så det är liksom halva vunnet där. Luftvärmepump effektiv som standard.
Det är bra.
Som jag förstod det så hade ju inte Idibas luftvärmepump i sig.
Den var inte effektiv. Jag som
nej, den var inte effektiv oavsett. Om den fanns var den inte effektiv i alla fall. Precis. Jag fick ju ett nej på om det fanns luftvärmepump. Men det kanske var att den var så ineffektiv så vi ser inte den som en luftvärmepump. Då. Vi har ju 4.0-mjukvaran i denna bil då, naturligtvis. Så att vi får ju förvärme av batteri vid färd.
Positivt.
Panoramataket är ju samma som ID7. Så att vi har det här glas som blir solid. Så det inte går att se igenom. Tänk dig att sitta där. Kolla upp på stjärnorna och prata om livet. Då.
Ja,
ja det. Nej, det får vi inte. Det får vi inte.
Förhoppningsvis så är det en mjukvaruuppdatering eftersom 4.0 ska kunna få sådana. Så.
Ja, just det. Vi får se. Vi har ju den nya Volkswagen-motorn på 210 kW istället för 150 kW. Då, så det är klart, det är ju en stor förbättring. Det är så här, det roliga med de här grejerna är att vi har bara kunnat sammanfatta det som att ja, men det är liksom nya MEB-plattformen. Alla bilar är ju samma. Ja. Det här är Volkswagen. Det är så. Alla är samma.
Det börjar bli dags att klämma på nya MEB Plus-plattformen här nu så att vi kan börja se vad den faktiskt går för, eftersom det är nyheterna i alla nya Volkswagen-bilar.
Det är det. Batteriet, den användbara delen så att säga, har gått från 77 kWh till 86 kWh. Härliga tider. Skjutdörrarna är ju större. Jag kunde progla in mig bakom i tredje stolsraden utan att det såg konstigt ut på film. Det blir det vad jag kan göra i de flesta andra.
Med risk för att det låter som en förolämpning, men då kan inte bagaget vara jättestort.
Så är det ju. Nej, det är verkligen nothing. Men du kan ju också, fälla att du har ett där bak så att du får sex sitsigt då. Så det är ju 2-3-2 läger.
Du såg också Danmarks stolthet.
Fisker, ja.
Danmark har ju blivit ett biland. Om de får säga det själva kanske.
Jag får väl någonstans... Ja, det är ju typiskt.
Pudlar du?
Nej, men det är ju typiskt att man är som alla andra. Liksom. Jag har ju varit lite så här... Ja, men du vet, real artist chips. Kom igen nu, Fisker. Nu får ni leverera hela bilar. Den finns inte på riktigt och sånt där. Och där någonstans är jag ju kvar i det här. Men jag har ju gått ifrån förakt mot Henrik Fiske för detta. Att liksom, nu får de leverera bilarna här. Liksom. Det är mycket snack om och sådär. Men alltså, de finns ju inte riktigt. Visst, det har kommit norra. Men det är inte liksom, kanske just de paket man vill ha. Hur är det liksom med eftermarknaden och så vidare. Mycket krav har jag ställt på denna man och dess bolag. Jag gör väl det fortfarande. Men nu har jag gått från fasen. Kom igen nu då. Leverera det. Det är ju faktiskt rätt nice. Den där Fisker Ocean alltså.
Det är ju det jag säger.
Ja. Sticka in i det här ögonblicket nu då. Det betyder ju inte. Ja. Bara för att den är nice. Så betyder ju inte att den. På något sätt att de har större leveransförmåga för det. Så. Dessutom kommer det bli lite dyrare nu också. Men det är ju en bil som är väldigt högt och lågt får man ju säga. Om man ska kolla priser och sånt där. För att jag stod på mässgolvet och skulle fakta kolla lite. Och då går jag in på Fiskars webbsida. Så då blir jag ombedd att ladda hem deras app för att kunna konfigurera och kolla priser. För Google på min iPhone. Så jag klickar där. Mycket riktigt. Tänkte man skrivit fel. Nej, det kommer inte Google Play Store. Okej, då får jag gå in på App Store och så får jag ladda hem Fiskarappen. Och då är det ju den här som är liksom... Som är uppkopplad mot bilen också. Som är liksom konfiguratorn också. Och väl där, ja men nice, den ser bra ut. Och så, ja okej, på svenska. Och sen mitt i konfigurationen byter till engelska och visar de amerikanska priserna i dollar.
Ja,
det
är de
bara
har,
så, men för alltså, fasen.
Det är väldigt svårt att bara hamna på den svenska.
Ja. Så, ja, men det som de har är ju en bil som är nästan klossan exakt lika lång som Tesla Model Y.
Mm. Det är ju det segmentet de flesta kör med just nu.
Precis, och det gör ju att den är lite större. Den är ju större då än i ID-bilarna de traditionella ID4 och de här. Mm. Och större än allt som Volvo har. Så den är ju lite större än mycket av det vi annars pratar om. Det är ju, alltså du kliver ju in i baksätet som om det vore liksom nästan en minibuss. Så att och det är hur mycket plats som helst där bak.
Så är det.
Där fram så är det ju systemet. Jag har inte sett det jag har faktiskt inte känt av det på bilar på länge. Att det är lite långsamt.
Det är lite långsamt och det är inte klart.
Nej, sen har de ju den här roterande skärmen som är så här. Okej, den är lite för bred den här skärmen.
Mm.
Och i roterande läge så är den lite för hög.
Ja, nej, jag håller helt fullt med.
Och det ser jättekonstigt ut, för de har ju det ska man kalla nästan flytande kontroll. De har ju knappar för lite grejer faktiskt, det är ju nice. Men det är upphöjt och sen i den här konstruktionen så är skärmen stående. När du sätter skärmen vertikalt istället ser det ut som att att det saknas någonting mellan skärmen och de här knapparna. Det är bara ett utrymme med någon ful plast. Hållare som ska se ut och vara då. Så det är ett jättekonstigt designgrepp.
Skärmen är ju 17,1 tum. Och alltså, jag kan ju personligen känna att Teslas 15 tummare, det är sweet spoten för en skärm.
Ja, även Seekers. Har de samma sig? Det är 15,4.
Ja, är precis. Ja, men det är ju 15 tum där omkring också. 17 tum, det blir för mycket.
Det blir för maffigt så. Och dessutom så... Jag vet inte, men... Du vet, när man tänker på det. Det här är ju en förhållandevis billig bil, det ska jag säga. Så det är ju intressant att det kommer billiga bilar i det här segmentet. Och den har ju ganska så lång räckvidd också. Även om det
bara för att definiera billig bil. Fullutrustad så kostar den 699 000 kronor.
Absolut.
Och VLTP:n är 707 kilometer. Det är faktiskt en SUV som har längst VLTP.
Ja, men då är ju det fullutrustade. Men de har ju då den här varianten som... För den har inte kommit om... eller vilken är det som... Det är ju också... Jag var så himla svårt att förstå. För de har ju bara släppt en variant av den ju.
Ja, de har ju släppt den här Ocean One till. Just nu. Och det är ju en Extreme fast i liksom first gen... Eller first edition utförande typ. Om jag har förstått det rätt. Ja. Men sen är det den här Ocean Extreme som ska vara högsta utrustningsmodellen. Och den kostar 699 000 kronor.
Just det. Men 699 000 för det högsta utrustningsmodellen.
Det, alltså på pappret så är det ju billigt. Det är ju bra mycket grejer det är ju man får.
Men prisvärt, det har ju vi
fått reda på
att vi ska säga.
Jag ska inte säga billigt, det är prisvärt.
Ja. Men det är ju inte liksom någonstans den vi då, när vi tänker billiga bilar som vi ändå, om vi ska använda ordet billig så tänker vi liksom, vi vill ju ha ner utrustningsnivån lite då ju.
Mm.
Och då minskar vi ju, då får vi ju mindre batteri också.
Mm.
Och minskar räckvidden då, vi får minska ner den till 465 kilometer eller 47 mil avrundat. Och så har vi liksom 0-100 på 7,4 sekunder. ID-Buzz snabb den då. Och då är vi nere då på för närvarande 483 000. Så. Sen var exakt vad som ingår i den bilen. Det har vi inte här i så detaljer. Får vi kolla på när vi faktiskt recenserar den här bilen på riktigt. Men då är det plötsligt då är det inga solpaneler på taket och sådär.
Nej, och sen är inte bilen fyrhjulsdriven längre och det är lite sådana saker. De har väldigt svårt att få fram en pressbil. Jag har tjatat på dem större delen av sommaren och hösten här.
Ja, kommer de snart. Flög ner några andra än vi och fick prova några förproduktionsbilar. Grejen är, men för de här 483 000 så det är väldigt mycket bil för de pengarna. Det var det jag ville ha sagt.
Mm.
Det som är väldigt 483 000 elbil, mycket bil för pengarna, det är att om det fanns ett pris för absolut plastigaste handtag så hade den vunnit vilken dag som helst. Alltså, de ser ut att gå sönder. Bara jag tittar på dem. På insidan då. Jag förstår det. Man måste verkligen ha kämpat hårt för att få dessa fruktansvärda interiörhandtag.
Ja, jag kan inte minnas att jag har tänkt på det.
Nej, vi får se videon sen. Man hör, jag vet inte om man hör det så jävla... Oh, de stod bredvid Joe and the Juice. gjorde de. Alltså, och du vet, den musiken som spelar där, man, de måste ju ha öronpluggar, de som jobbar där, annars hade de varit lomhörda för länge sedan. Så jävla högt. Så vi får se om, man, om det går igen. Men det, Fisker Ocean är en jätteintressant märke. Men det är så här, ja, de får inte fram pressbilar. Det är lite så här, har de börjat leverera? Ja, några bilar har kommit. De levererar inte på alla utrustningsnivåer. Så det är en process. Jag önskar dem lycka till.
Ja, och alltså, det som jag vill undersöka och som jag absolut inte tycker om med Fisker Ocean eller Fisker överlag, så att de släpper bilarna innan mjukvaran är färdig. Många bilar, ja, som jag har förstått det, så finns inte adaptiv farthållare i bilen än, för den mjukvaran är inte klar. Men de har börjat leverera bilar.
Jag tyckte i min nysystemet hittade jag någonting sånt, men ja, det
är ju så. Jag är med i Fisker Ocean-gruppen på Facebook, och där säger folk liksom att mjukvaran liksom inte är färdig. Man har liksom inte ens adaptiv farthållare än.
Vidhåller jag det jag sa i någon avsnitt där, att man måste kunna leverera sina bilar, och en leverans av bilar är när bilarna anses som klara.
Om vi ska prata om billiga bilar då, så kom ju BYD här med sin Dolphin. Det är ju deras nya bil som kommer här till Sverige nu. Börjar på 359 000.
Dra på trissor.
Det är väl ett, jag vet inte om jag kan säga prisvärt, för jag har inte sett den. Men jag har en poddkollega som har gjort det, som kanske kan berätta om det är en prisvärd bil eller om den bara är prissatt.
Ja, svaret är ja och nej på den frågan.
Jaså?
Såklart, va?
Ja.
För det första så... Ja. Ja, precis. Det första vi ska konstatera är ju att det här är ju inte en bil som kommer att säljas för 360 000. I alla fall inte om någon frågar mig vad de ska ha för variant av denna. Det är ju nämligen så att denna variant på 360 000, 45 kWh batteri. Ja, men det kan vi väl leva med. Vad har du i en Volvo som du inte har beställt, men den instegsmodellen?
Oj, 49. EX30.
Ja, men det är väl en fin pendlarbil. Motoreffekt 70 kW. Jag var tvungen att kolla så det inte var ett fel där. Det är ingen racer då, utanför förskolorna.
Nej, men det går bara 40 i stan, så att man behöver inte mer.
Precis. Problemet då, och det är inte det som... Problemet är att den är enfasladdning på den varianten.
Ja, alltså... Jag förstår att du tycker att det blir ett problem så. Men samtidigt så MG4, standard range, har också det och säljer. Och om du bara har 44 kWh batteri, du behöver ju knappt ladda snabbare.
Nej. Men om du lägger till 15 000 så får du trefasladdning och 130 kW motor istället.
Är det inte större prisskillnad än så?
Nej, den tror jag är så att säga sweet spot för dem som behöver andra bil in i stan. 375 000 för detta. Och då är det samma batteri. Det vill säga, så den har ju lägre räckvidd då. Den har 31 mil VLTP, medans då den här med lägre motoreffekt, den har 34 mil VLTP. Men det som jag tycker är roligt med både Boost och Active, de finns i fyra varianter för svensk del. De har Active, och det är den där lilla trefasladdaren. Enfasladdaren. Boost, så är ju den liksom med samma låga lilla batteri, 45 kWh. Men att du har då trefasladdning och 130 kW motoreffekt. Comfort har då 61 kWh och 150 kWh. Motoreffekt. Och sen så finns det Design som har då samma stora batteri på 60 kWh, men som har då lite tillägg. Det är framförallt panoramatak, och det panoramataket, det ska man hålla sig långt borta från av en anledning. Så att det är Boost och Comfort som jag tycker är mest prisvärda och mest intressanta. Då är det alltså 375 000 för det lilla batteriet och 400 000 jämt för det stora batteriet. Och den här lilla bilen med 60 kWh batteri, det där är riktigt fint för 400 000. Det som är roligt med dessa är att de är förhållandevis välutrustade.
Mm.
Det är inte så att design, att den på något sätt har allt vi behöver för att vi saknar det i de andra. Utan det den har är panoramataket, som är problematiskt då för att motorn för det här insynsskyddet ligger precis där du sitter där bak, fast i taket. Så att det är liksom en liten puckel som går ner som man slår huvudet i om man är så lång som mig. Den slipper du om du inte har panoramataket. Men luftvärmepump och sådana saker, det ingår i standard till och med på den lilla varianten.
Ja, alltså jag kollar på paketet här, och då har vi den som börjar på 359 000 kronor, den har 360-kamera, den har adaptiv farthållare, nyckellös lås och startsystem. Alltså, det är ju sådana här saker som vi förväntar oss nästan att inte ingår när det kostar så här lite.
Parkering, det de saknar, det är de små saknar då med lilla batteriet, både minstingen där och den med lite snabbare laddning, är ju parkeringssensorer fram. Intressant faktiskt.
Mm. Men om du har 360-kamera, då är ju det lite så här
100% med dig. Grejen är att den är så kort bilen så att du kan nästan köra rakt in i en ficka istället. Så. Det vi får på design, det är helt enkelt panoramatak, det är andra lättmetallfälgar och det är tonade sidor ut och tonade ut och bak. Det där kan man ju göra själv. Det är lite olika när det kommer till USB-portar. Du har högre effekt på dem. Så du kan ladda liksom upp till 60 watt bak och fram. Medan på de andra så har du lägre effekt och sådär. Ett annat ljussystem. Alltså vi pratar verkligen ingenting av det där som är viktigt spelar roll här. I vilket paket du väljer. Färgerna. Du har massa olika roliga färger då på designvarianten som du tar på de andra och så vidare. Men wow, vilken bil. Och då undrar ju du naturligtvis, Kristoffer Glin. Men Peter Esse, din fete jävel, hur går du in i den här lilla bilen?
Det var precis det jag undrade.
Ja.
Du läste mina tankar.
Alltså, från att ha kommit från, du vet, från att ha kommit från Polestar 2 så börjar man jämföra med den bilen ju. Ja. För att det finns ingen relevans mellan de bilarna mer än att det är liksom Polestar 2 eller så erkänt trång ju.
Mm.
Och där fram så är den lite trängre faktiskt. Det som är konstigt är ju att den här bilen har ju ingen sån här kardantunnel och fram och behöver någon stor mittkonsol. Men det har den och jag hade kunnat manspreada lite mer om de bara inte hade byggt den på det sättet. Men så är det. Den har mycket plats. Den har en liten hylla under skärmen som är helt episkt att lägga mobilen på om den inte behöver laddas. Sen har du induktionsladdning på ett annat ställe. Du har två mugghållare. Även om de är av varianten som inte är så dynamiska så det gäller att ha rätt storlek på muggen. Jag bara kände så här, wow. Du har ju samma kontroller som på Bydato 3. Det är ju väldigt så, ratten har ju alla kontroller du behöver inklusive att lägga skärmen horisontalt eller vertikalt. Den skärmen kommer du aldrig att sätta vertikalt.
Nej, men det gör man ju inte i Ato 3 heller.
Nej, det gör man ju faktiskt inte att trailer. Men där kan det ju se lite nice ut. För den är ganska bred och fin även där. Här är det bara så här. But why? Sen så har du systemet i byd. Det är ju snabbt och fint. Mm. Det är ju i grunden Android grund så att säga. Inte automotive. Så du har inte Play Store och Google Play Store och sådana saker. Men snabbt och bra gränssnitt. Du har alla kontroller på ratten som jag sa. Du har ganska skön ratt. Du har ju, jag bara tänkte på det när jag satt och kollade så här. Wow, här kan man alltså styra alla fönster upp och ner. Och backspeglar och allting genom att liksom lite knappa där på dörren. Vad modernt, för det håller de ju på att försvinna på alla bilar känns det som.
Sådär. Så är det.
Jag bara känner det. Vad rätt liksom. Ja, men du vet, missförstå mig att det här är ju lite raljerande. Men det är så här, wow, det är bara, du vet, det är så här har man inte försökt göra någonting mer. Sen så går ju Peter S och sätter sig bakom mig själv i baksätet och får plats. Bortsett då från den här lilla pucken då, omvända pucken från taket då, där jag så att säga får ducka och sen föra in huvudet lite längre bak och då får jag plats. Igen, håller borta från panoramataket. Och sen tar mig tusan går jag och kollar på lastutrymmet där bak som är helt okej. Okay. Liksom, det är ju en liten bil, jag tror jag har 45 liter, men alltså det här känns ju som den här elbilen som varenda hemtjänst skulle ha i hela landet, bara köra runt. Och dess handtag. Jag försökte hitta delfinen i den här bilen. Det förstår du ju. Det är ju det viktigaste, va?
Ja, absolut.
Och jag tror att ljusanimationen där bak har någonting delfinaktigt. Bilen i sig ska vara lite delfinkänsla. Men bilen är ju bara så här. Liten småbil som har en design som ser ut som en liten småbil. Det är så här, den ser ut som varenda liten småbil som någonsin har gjorts. Med lite extra LED-belysning. Men handtagen, de ser ut som delfiner. Så jag satt och smekte handtagen, gillar delfiner.
Okej. Kommer den här ta från Volvo EX30?
Nej, det tror jag verkligen inte man kommer göra. För någonstans är ju EX30 utan att då ha sett den i verkligheten till skillnad mot dig.
Nej, det är ju det som är lite komiskt här. Jag har satt EX30, du har satt Dolphin.
Precis, en bil som man köper för att man vill ha en Volvo EX30, tänker jag väl.
Okej, så man köper inte EX30 för att man bara vill ha en liten bil. Då köper man Dolphin istället.
Om du bara vill ha en liten bil, billigast möjliga, så, ja, så är det ju Dolphin. Men
Volvo är mer ett statement i Sverige i alla fall.
Alltså Volvon är ju vacker. EX30 är ju en jävla vacker bil.
Ja, den jag tycker att det är faktiskt en snygg bil.
Ja, den har ju karaktär och liksom, jag kör en Volvo. Jag tror inte man liksom skulle råka snubbla och sen helt plötsligt ha ett kontrakt i handen för en Volvo EX30. Jag tror att det är ett medvetet val. Medans Byd Dolphin är sådär, shit, 1 095 i privatleasing.
Ja, det ska bli riktigt spännande att se vad de lägger privatleasingen på för den bilen.
Ja.
Och Volkswagen med sin ID3, de kan ju ställa sig ett hörn någonstans. För det är ju en bil ingen kommer köpa.
Det är lätt att underskatta ID3.
Ja. Eller ja, nej.
Alltså, Volkswagen, jag tror att vi är blinda. Jag tror att du och jag är blinda där när det kommer till Volkswagen. I det faktum att det finns rätt många som köper Volkswagen för man vill ha en Volkswagen.
Ja, det är mycket möjligt. Och det är väl de som gör det i så fall. Det är väl likadant med Volvo och så vidare. Byd har jag svårt att tro att det är särskilt många som köper en Byd för att de vill ha en Byd.
Men jag tror att hemtjänsten har ju varit liksom lite ID3. Kommun och sånt har ju varit, så ID3 har ju varit rätt sunt.
Det var ju den bilen som fanns. Men ja.
Ja, så när det kommer liksom bara ha bilar till sin flotta av billiga bilar som du ska köra runt i, så är Byd Dolphin helt perfekt. Men om du har det här att du är det här bolaget som ändå ska liksom göra lite, du vill ha en billig bilflotta till dina anställda eller till och med tjänstebilar som är du har företagets logga, du kanske kommer stripa det med lite roliga figurer eller vad det kan vara, då är ju ID3 perfekt för det där, för den är så här, det är så här lagom statement. Det är ju ändå en bil som som har en identitet. Så
Volkswagen har företagskunderna helt enkelt.
Ja, det kunde man verkligen sammanfatta det som. Tack, ja. det var faktiskt en bra sammanfattning. Vi fortsätter i småbils paradiset då.
Jag vet inte om vi kan kalla en 4,4 meter lång bil för småbil längre.
Allt under ID4 storlek är småbil för mig.
Ja, jag tänker väl... Runt 4,2-4,3 då tycker jag att det är småbil. Sen börjar vi ju gå upp i... Men ja, strunt samma om det. Det här är min Countryman som har fått ett svenskt pris nu. Det ska ju bli en elektrisk version av den. Den ska komma i en fyrhjulsdriven version och lite senare så ska det komma i en framhjulsdriven version. Men nu har vi fått svenska priser på den fyrhjulsdrivna och det är 529 000 kronor. Låter väldigt mycket för en mini, tänker jag först. Men då har vi alltså en fyrhjulsdriven 4,4 meter lång bil med en VLTP på 433 km, 230 kW kombinerad motoreffekt, 66,45 kWh batteri. Jag vet inte om det är brutto eller netto, om jag ska vara helt ärlig. Bilen har förvärmning, plug and charge, och som sagt, det kommer en tvåhjulsdriven sen med 462 km räckvidd. Den här har ju blivit designad lite annorlunda jämfört med tidigare minis. Den har ingen förardisplay utan den har en skärm i mitten som är rund, vilket är typiskt mini. Ser lite konstigt ut, men jag kan tänka mig att det är någonting som kommer... Många så gillas av många. Det är en häftig designpiece som är enat. Och jag känner så här, 529 000, 4,4 meter lång, AVD, 43 mils räckvidd. Är det så dåligt ändå? Jag menar, Mini är ju ändå en BMW-ägda och är inte superdålig kvalitet på de bilarna.
Nej.
Mini Cooper SE var ju en riktigt kul bil som jag körde. Och jag var fullt nöjd med den. Finns det så många andra elbilar som kommer 43 mil och är fyrhjulsdrivna för under 529 000 kronor?
Tror jag inte. Det är så kul alltså att vi pratar om bilar. Så säger plötsligt så är det podd och bara hur billiga alla bilar är. Förlåt, prisvärda.
Ja, alltså 529 000, det är fortfarande otroligt mycket pengar. Och jag tror att Mini kommer behöva komma med något schysst privatleasingpaket på den här bilen. För att jag tror inte att folk kommer lägga 529 000 på en Mini Countryman.
Nej.
Men i Sverige så tycker vi om fyrhjulsdrivna bilar.
Ja, det är inte skåningen i mig som säger det kanske. Eller det var du som sa det. Men visst, vi har ju en tradition av det. Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att batterin har varit så stor del av priset på bilar.
Mm.
Och ta till exempel Dolphin. Du vet, man behöver inte ens fundera på vad det är för typ av batteri. Det är L7-batteri naturligtvis.
Jaja, liksom. Absolut.
Billiga play-batteri. Ja. Och någonstans här så har ju priset på batterier har ju gått ner en del, tror jag. Och dels genom att litiumpriset har gått ner, men också dels då att man har kommit på nya teknik och sådär. Så då, förut var det ju så viktigt att, du vet, bilar blev så dyra, så då gäller det ju verkligen att specificera övriga saker högt då. Och därför tror jag fyrhjulsdriften kom som en naturlig del av det. Men alltså, fyrhjulsdrivna bilar liksom, det är så, hur ofta i din vardags behöver du det liksom? Säger skåningen återigen då.
Om jag säger så här då liksom, vi har ju Kia Niro EV, är ju en väldigt populär bil. Börjar på omkring 500 000 och sen går den ju upp till 580 000 på Kias hemsida, officiella priserna. Varför ska jag köpa Kia Niro EV med mellanpaketet för 530 000 om jag kan få en fyrhjulsdriven Mini Countryman byggd av BMW som är fyrhjulsdriven, får dra 1200 kilo versus Niro EV som får dra 750 kilo. Visst, VLTP:n på Niron är 3 mil mer, men den laddar bara 80 kilowatt eller 70 kilowatt om man ska kolla riktiga siffror så.
Ja.
Medan Mini Countryman laddar i 130 kilowatt. Har förvärmning och plug and charge.
Det är väl som alltid här, du köper Mini för att du gillar designen på Mini.
Jaha.
Och Kia för att du bättre bryr dig om design. Förlåt Kia, ni har jättefin design. Det är inte det jag säger, jättemycket fina bilar.
Niro är inte en av dem.
Niro just det, kanske är inte just det fokuset.
Nej. Nej.
Det är också från en, den är också från en tid där Kia hade ett annat designspråk.
Så att, min första tanke var att oj, det här blir en dyr bil och den kommer ju ingen köpa. Men sen så började jag jämföra lite och inser att det kanske inte är så farligt pris ändå.
Nej,
jag menar, skulle ni köpa en Niro EV för en Mini Countryman? Skriv i elbilsveckan.se forumet. Kul att höra.
Ja, gör det.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi har ju pratat väldigt mycket om en bil, Tesla Model Y. Vi har hintat om den både en och två gånger. Man kan älska den, man kan hata den. Du har köpt den, jag har hyrt den. Vi har upplevt den i ett par veckor här och har tankar, tycken, åsikter. Är det en älska eller hata bil?
Ja.
Eller finns det ett mitt emellan?
Nej.
Okej. Okay. Och tack för att ni lyssnade. Okej. Okay. Nu ska vi försöka utveckla det här lite.
Jag funderar rätt mycket på det här. Och jag fick någon peak där i forumet. Att det är uppenbart att S inte gillar vinnustorkarna i Tesla. Och, ja, nej men visst. Det är en rejäl kulturkrock här, känner jag. Mellan mig och min bil. Jag är väl van vid att bilar har grundläggande funktioner som fungerar mer eller mindre bra. Och så lever man med det. Jag tror att problemet då i grunden med Tesla är ju det att de saker som funkar väldigt bra, eller de saker som fungerar, det som är bra med Tesla, det är väldigt bra. Till det så lägger vi ju hela den nyckellösa upplevelsen att det alltid fungerar med mobilen i fickan. Jag går fram till bilen, jag öppnar bilen, jag kommer in i bilen. Det här vi kan göra med appen är ju inte unikt för Tesla, men det är unikt att det går så snabbt. Det vill säga, vi kan styra och ställa och hålla koll på bilen hur vi vill. Och det är på sekunden när vi trycker på någonting så händer också någonting. Jämfört med många andra bilar som står och laddar och så vidare. Om de ens har de här funktionerna i apparna då. Appen är supertydlig, appen är jättepedagogisk. Vi kan koppla in tredjepartsappar. Tessie till exempel är en sån klassiker. Och få jättebra koll på vår Tesla-bils alla möjliga och omöjliga saker. Framförallt är det ju bra för tjänstebilsförarna att hålla koll på vad bilen har kört så att säga automatiskt. Att ladda på Teslas uppchargers. Att kunna liksom skicka iväg sin bilrädda hustru. Bara stanna på Tesla, koppla in kabeln. Och du vet att du kommer inte få något samtal. Jo, man får alltid ett samtal första gången när man försöker ta loss laddhandsken ifrån Tesla-laddarna. För du måste ha något knyck där liksom för att lossa det. Men visst, det är så stor trygghet. Och det här, hela det här strömlinjeformade upplevelsen att äga bilen. Köpet, allting skedde digitalt. Du fick dina mejl om vad som skulle göras. Du kom och hämtade bilen i hamnen. Du tryckte på appen och du kom in i bilen. Visserligen fick jag starta om appen för att få behörigheten skulle fungera. Men sen kör jag bara iväg. Sicken laståsna.
Ja, det får man väl ändå säga. Varenda gång som jag öppnar bagaget på Model Y där så blir folk liksom, oh shit vad stort. Jaha, men vänta, säger jag, och så lyfter jag på golvet och så är det liksom en stor balja där.
Och man använder ju den i och med att det är så himla stort där nere. Så det är så här, men du börjar ju packa där nere. Så här, vi är ju såna, jag vet inte, det är nog bara vi ska väga en weekend så har vi med halva hushållet. Så det skyller jag 100%.
Det ingår i svensk standard.
Okej, det är svensk standard. Jag tror det var min hustru var fel.
Det måste vara så. Ja. Nej,
och du vet,
nej.
Och nu är typiskt svensk. Och numera så har man ju, kan man faktiskt se bak då.
Och det är även om jag som är själv, jag lägger ju mina matkassar ner i hålet där, för då står de ju stilla. Ja. Jättesmidigt.
Ja, verkligen. Och sen har du ju en frunk också som är samma sak där. Den är ju värd att använda. Sen så bör man ju åka till jag har en kompis Hamid som är, jag tror en vice president, fina ord här i Tesla-världen, för Tesla, vad heter de? Tesla Club West Sweden. Han har ju ett bolag som monterar ju ellucka där fram.
Det vill man ju ha.
Det vill man ju ha, just för att du använder den så mycket hela tiden. Sen är det klart, du vet, alla andra biltillverkare har den här. Du ska böja den ner och öppna den som vilken motorhuv som helst. Men här så kan du öppna den med appen och så och stå där och öppna upp den.
Och huven är så lätt.
Ja, den är så lätt. Du vet att du ska inte stänga den på, du ska inte trycka ner den och stänga på loggan, du vet va?
Ska man inte göra det?
Nej, du ska inte trycka ner den där. Alltså huven ska du inte smälla ner som alla andra bilar typ.
Nej.
Utan du lägger den ner och sen så tar du höger hand på höger sida om loggan och vänster hand om vänster sida om loggan och så bara trycker du lite netto. Du ska inte trycka ner loggan. Detta enligt instruktionsboken.
Ja, det för jag vet på min video om Tesla Model Y så var det någon som tyckte att jag stängde den fel.
Ja, men så är det. Vi är bara människor vi också. Vi går till baksätet. Det är så mycket plats. Där bak också. Jag får plats bakom mig utan problem. Jag är förvånad hur den bilen som... Den är ju också... Den är ju förhållandevis lång med sina 4,7 centimeter i den här klassen. Den är lite större.
4,7 meter.
Tack. Det där är ett felsägning som jag gör typ varje video. 4,7 meter och ingenting
annat. Det är en jätteskillnad.
Ja, det är en ganska stor skillnad. Så det är ju så. Men också liksom hur det är helt platt där nere. Vilket inte är helt ovanligt numera. Alla bilar, inte Polestar och Volvos. Men upphöjda. Liksom, de sitter ju lite på en... stolarna är mer upphöjda än många andra bilar. Vi får plats där bak. Och det är också det här med att ha familj som gör att hela bilen är så familjevänlig här. Det här att den här kombinationen av mycket, mycket utrymme där bak. Kombinationen att du kan sonen ha när han är ute och springer, så har han, och jag är ute och går då. För att han är typ så här aspirerande 3-ton löpare och jag är lite som en björn som lufsar i skogarna. Vi synkar inte alltid när vi kommer till bilen. Då har de sitt NFC-kort med sig och sätter sig i bilen och sitter och kollar på YouTube där liksom. Det är så himla nice jämfört med att springa upp med en bilnyckel som sen liksom skulle kosta 4000 spänn och ersätta om man tappade den. Jag kan ju få i appen också så att han får tillgång där. Det jag saknar är ju att det inte finns barnläge, alltså det vill säga att du kan bjuda in ett barn och så kan göra allting förutom att bilen kan inte starta liksom. Det hade varit trevligt. Nu gör ju inte han det för att han är 13 och han är inte dum i huvudet, min son lyckligtvis. Så han skulle ju aldrig köra iväg med bil eller försöka liksom. Men ni vet, alla är ju inte så fantastiska som mitt barn då.
Mitt barn och inte alla andras barn.
Mitt barn, precis. Han är inte så begåvad, han är 13-löpare och mattegeni liksom. Ja. Han har sitt mammas humör kan jag avslöja när han inte är hungrig. Så det gäller att ha liksom en buffé där i bilen liggandes väntan på honom. Och det här med uppvärmningen som alltid finns, alltså det vill säga att det är inga 30 minuter, en timme och sen tar det slut, utan den håller sig varm till batteriet går ner till 20%. Sentry Mode, kul i början men det drar ju bara ström. Verkar ju aldrig heller fungera om det verkligen händer någonting. Sentry Mode är ju de här kamerorna som övervakar. Instegsläget, det är inte unikt för den här bilen, men någonting gör ju liksom att man sätter sig i den här bilen så är mitt säte längst bak och ratten längst in, och sen sätter jag mig till rätta, säger att jag eller det räcker med att jag kör ner, för den vet att jag drar ner växelspaken och kör fram, den vet att jag och då anpassar liksom, då kör den in precis som västa, man sätter sig i någon stridsflygplan eller någonting som anpassas efter mig. Känns så himla rätt att den vet att jag. Den identifierar ju det via kameran. Sen där fram så är ju centerkonsolen, mittenkonsolen. Det är ju guldstandarden för vad vi vill ha. Liksom. Det är så här, alla biltillverkare, det bara ta bara Teslas center mittkonsol rakt av.
Jag vet inte om jag håller med 100%, men nej, till 90% kanske.
90%, ja precis. Vi har ju bara två injektionsladdare. Det är så här, alla måste fatta att man är två i bilen ibland. Det ska alltid finnas två injektionsladdare.
Det håller jag med om.
Och sen så har du ju då två mugghållare är viktigt, eller hur?
Ja, Gullin? Det är minimum.
Sen är inte Teslas mugghållare de bästa. De bästa mugghållarna har Nio. Det vill säga att de är så flexibla. Tesla säger verkligen också så här, du ska ha en storlek liksom.
Så är det ju. De är något långt bak liksom, men det är inte hela världen.
Ja. Det är inte hela världen, nej. Sen har du ju den här luckan där som verkligen andra biltillverkare tenderar ju till. Om de har den här centerpanelen som liksom är upphöjd och att det i huvud taget är någonting. Nissan Ariya och ID, ska vi säga, Audi Q4, de har ju Ioniq ingenting 5. Där. Så du kan ju Ioniq 5, du kan ju verkligen manspreada där rejält liksom. Men jag tycker att Tesla gör det riktigt bra genom att du
har ett stort hål där.
Har ett stort hål som du kan göra lite vad du vill med. Du kan liksom köpa till en liten konsol och sätta där så att du kan skjuta in och ut och sådär. I övrigt det där hålet sväljer ju allting. Så att ja, wow. Där har de ju gjort helt rätt tycker jag.
Jag har ju lite problem med just induktionsladdningen där. Kanterna hade ju kunnat fått vara lite större. När man svänger så ramlar ju telefon.
Ja. Just det.
Och sen så hamnar du i passagerarsätet.
Ja, men det är för att du har lite annan körstil än mig tror jag.
Det är för att Tesla är pigg när man gasar.
Ja, men jag har... Nej. Jag har ju standard range.
Ja, det har jag med.
Har du?
Bakljusdriven.
Ja. Okej, okay. Så det är helt enkelt så att Kristoffer grillar lite med gas. Nej, men jag vet, man kan lägga dit den där och så råkar den bli lite upphöjd. Så det behöver, jag håller med, det behöver lite bättre kantar. Sen så är ju, ja absolut. Jo. Sen är ju den här 15-tums skärmen också guldstandard för hur det ska vara. Det ska vara en 15-tums-ish, mellan 15 och 16 tum liggande skärm naturligtvis ska det ju vara i bilar. Det som Model Y saknar är ju en skärm framför föraren också.
Mm.
Och jag uppskattar skärm framför föraren extra mycket när den har en navigator. Detta är välkänt. Men det har också att göra med när du har en familjemedlem som sitter bredvid och pilla på den här skärmen och försöka hitta det specifika avsnittet av allt som Anton Berg gör, dokumentär, radio, podd, journalisten, då försvinner ju navigatorn helt och hållet. Och vi har ingen heads-up display, vi har ingen extra skärm som kompenserar för detta. Och min hustru som är lite bilrädd, hon sitter och håller ratten krampaktigt med båda händerna, så som man ska ha lärt sig i körskolan. Och då syns inte hastighetsmätaren, alltså vilken hastighet vi kör. För hon skymmer den med sin höghand, för den är ju längst upp till vänster där på skärmen. Och det är liksom så här, ge mig den information jag behöver framför mig. En annan sån sak är döda vinkeln. Den har ingen döda vinkelvarnare, utan då ska vi någonstans så att säga kolla på skärmen i mitten om vi någonstans liksom. Jag tillhör ju den skolan där jag hade en körskollärare som hade en pekpinne som slog mig på fingrarna om jag inte kollade döda vinkeln via att kolla bak, så att säga, vrida på huvudet. Men det är ju också i de stunder då det inte är hög trafik på motorvägen och folk kör extra galet och sådär. Det är bra med en döda vinkelvarnare i vänster backspegel då och då, kan jag ju säga.
Okej, mitt inlägg här nu då. Jag håller med om döda vinkeln. Jag tycker att det borde finnas. Jag tycker att det är märkligt att det inte finns.
Och finns på Model 3 Highland.
Nya. Precis, så det kommer ju antagligen komma till nya Model Y sen också. Men och det här de har är ju bara en eftertanke liksom. Men vi kan lägga in att när du blinkar så kommer kameran upp här. Men jag har ju gått över till att bara vrida på huvudet varenda gång, för att det finns inte, helt enkelt. Jag vet, jag pratade lite med Kristoffer Rask här nu när jag var nere i Barcelona och träffade honom. Jag ska kasta honom under bussen här också. Han menade ju på att fast den har ju typ döda vinkelvarnare, för när du försöker byta fil och det kommer någon så fixar ju bilen så att den svänger tillbaka. Men det är ju inte döda vinkelvarnare. Det är ju ett säkerhetssystem. Så det är inte samma sak. Det här med att man ser hastighetsmätaren på sidan om, det börjar jag ändå uppskatta. Jag har åkt Model Y här ett tag nu och jag har kört ett par andra bilar som inte har någon förardisplay. Jag som inte håller kvart i tre eller som man nu ska hålla, det är trevligt. För jag gömmer inte hastighetsmätaren däremot. Samtidigt så håller jag med i navigationen, det är helt hopplöst. Om någon annan sitter i bilen och försöker hålla på. Jag hade ju velat haft en head-up-display, för det löser ju allt.
Men någonstans så får man kanske välja som biltillverkare head-up-display eller skärm där framme.
Jag hade föredragit en head-up-display framför en förardisplay.
Ja, och inget annat så är head-up-displayen får ju plads mer där framför om man inte har en man kan ju jobba rätt mycket där. Mm. Jag stör mig inte jättemycket på den, mer än att jag missar ibland åt fel håll då. Så att sån här reklam från vad heter de? Inte granngården utan bönder där, vet, en traktor som kör lite i 30 och sen så är det en lång kö bakom. Jag har sett någon sån här reklam och tack för tålamodet, vänlig hälsning Sveriges bönder. Det där är ju jag i min Tesla. Jag missar ju liksom att jag missar ju någon hastighetsskylt och så.
Men du levererar ingen mat i butiken, alltså. Du bara driver.
Nej, jag bara driver. Alltså, så jag bara, precis. Det hände igår då, liksom, verkligen. Någon bakom mig då, så kör vi in i en rondell. Då, den bara drog igenom rondellen på insidan. Liksom. Nej, man ska inte stressa. Så. Sen så har vi ju systemet som ju... Tesla var ju väldigt, väldigt långt fram i systemmässigt. Men nu får man ändå säga att det där upplägget med stor skärm och så har du framförallt inställningarna i lång rad på vänstersidan och du har så navigatorn som liksom tar över hela. Det där har ju varenda kinesisk biltillverkare kopierat och lite till. Så det är väl, jag tyckte EX30 är väl också där, va?
Liknande.
Ja, Seeker likaså. Jag måste bara flika in. Seeker 001 var ju där på mässan. Ja. Så har jag överdrivit Seeker 001:s förträfflighet? Har jag tänkt. Ibland blir man sån.
Ja, nej, men absolut.
Ja. Så jag var tvungen. Jag satte mig i bilen. Och så nix. Nope. Nix. Den är så fin som vi sa från början. Kan ni börja leverera era poddsorkar? Så jävla god att sätta sådär. Alltså.
De har öppnat sin butik i Stockholm nu.
Ja, de har gjort det, precis. Nej, det, och samma tanke liksom. Det här är ju en stor Volvo liksom. Det är bara, de har bara tagit fel logga på frams. Liksom. Och så råkat kapa av. Blivit lite för snedtak där bak. Tillbaka till Tesla då. Så där är de ju inte helt jävla så jätteunika längre. Och någonstans så... Vad gör man med en bil? Det är ju navigator nästan hela tiden. Mm. Och denna navigator är ju, den är ju fantastisk. I och med att du har Tesla Superchargers-nätverket och du får precis var du ska stanna. Och skulle du vilja ladda någon annanstans? Till exempel hos vår kära vän Haris Djavic som vi var och intervjuade här i förra podden. Ja, då blir det betydligt svårare kan jag säga. För här, det går ju inte att bara söka upp han och lägga till som laddstation. Det finns inte med, fast Tesla har ju sagt att de ska ha tredjeparts test. Det ska finnas någon process.
De har ju en del. De har ju InCharge och Circle K bland annat. Så här, men de har ju absolut inte alla. Och det är ju, som vi pratade om när Haris var med, det är ett problem.
Det är ett problem.
Som elbilstillverkare så kan du inte hålla på att vara så pass selektiv. För det blir en dålig kundupplevelse.
Särskilt inte heller när de själva säger att det ska vara med. Det ska vara gå automatiskt där. Om det är x antal liksom, Tesla som stannar per vecka så ska den dyka upp automatiskt och så. Men det har det inte gjort. Och det är ju det här att våra bilar då, de behöver ju förvärmas. Det går ju inte att ladda batteriet i någon hastighet att tala om. Så om inte dessa LFP-batterier förvärms, vi pratar 50 kilowatt och då pratar vi alltså i skånsk vinter. Nej, men det var 16 grader jag provade senast då ute. Alltså de här batterierna behöver liksom värmas upp till 60 grader. De är skitvarma Tesla-batterier när de ska optimera laddning. Jag vet inte varför de har valt det. Det är så högt går inte andra batterier.
Nej, men så är det ju. Tesla har valt att ha en ganska hög, just för att kunna nå väldigt höga siffror så. Men det, också LFP-batterier har ju svårare att få upp värmen i batteriet så att de behöver lång tid att värmas.
Det är så himla roligt det här med värme. Liksom. Det är så här, ja, det är problem att få värme och sen, ja, men det får inte bli för varmt heller. Det är där, det är där de behöver ta ner sin laddkurva. Nu är ju LFP-varianter det här, de har ju en ganska förhållandevis platt laddkurva för de här 250 kilowatten på, som det har nog ingen Tesla-ägare sett tror jag, på sina NMC-batterier.
Nu har jag som sagt också ett LFP-batteri så jag laddar ju 170 som mest.
Just det, ja.
Men jag träffade ju en läkare som har en annan podd, Tesla Musladd eller vad de kallar sig, här i veckan, och han kör ju en Tesla Model 3 Long Range och hade inga problem att komma upp i 250 som han själv sa.
Men Fabian ljuger ju där, det är ju så är det ju.
Det ska jag säga i podden här nu så att han inte har någon chans att glömma det. Vi bestämde oss för att göra en challenge, Stockholm-Göteborg. Han är en Model 3 Long Range och jag i en Nio. Ja. Får vi se vem som kommer fram
först. Vad härligt. Jag måste bara säga, alltså Fabian på Bilar med sladdpodden är en av de finaste människorna jag känner.
Ja, det var första gången jag träffade honom. Riktigt trevligt.
Ja, han är en underbar människa. Hjälpsam, härlig och mångsysslar numera. Han poddar inte bara. Han är ju läkare. De har hållit på att bygga upp ett Hälsa hemma som är sån hybrid. Det vill säga det är inte nätläkare men du behöver inte besöka en vårdcentral utan du går till webbsidan så kommer de hem till den. Så jag önskar verkligen Fabian all lycka i världen. Om än kanske Tesla-intresset ibland ska vi säga bländar ens omdöme. För det är ju någonting med Tesla-bilar som har lite svårt med bländande sol. För min kära bil, det kommer vi nämligen till anledningen att jag inte kan rekommendera Tesla-bil till någon. Förutom Fabian då, kanske. Jag började ganska tidigt ha få problem med att bilen, att vindrutetorkarna gick igång automatiskt i tid och otid då. Och detta började ju efter, det funkade bra liksom på första långresan men sen när vi skulle hem så var det inte alls utan de, så fort jag aktiverade adaptiva farthållaren och eller autopilot För det är ju så, du trycker först ner en gång på spaken och sen så trycker du en gång till, då så aktiverar du autopilot. Litet pro-tips här till testläggare. Man behöver inte trycka ner spaken så att den liksom klickar, för det är ju växelfunktionen. Du kan bara dutta ner den lite två gånger så aktiverar du autopilot.
Jag tror jag åkte runt i 2-3 veckor förra året när jag åkte en Model 3 och drog ner spaken hela vägen innan jag insåg att, aha, oj vad lätt det var.
För i och med att du måste, precis, i och med att du måste aktivera autopilot hela tiden så fort du kör om eller så, så var det jätteirriterande att man skulle trycka ner. Men lite lätt duttande där, det är faktiskt inte alls, det är en liten game changer faktiskt. Men nu var det så här att, okej, så ja, då blev det problem med det då. Så fick jag ju köra med liksom manuell gas då. Med manuell aktivering av batteriets effekt, inte i motorn. Hela vägen från Blekinge till Malmö. Jag hade ju kramp i foten i en vecka efteråt. Och sen så uppstod det här problemet helt enkelt i tid och otid när solen sken bra, eller även i nattkörning med gatubelysning som blänker in då. Väldigt intermittent ibland, ibland inte sådär. Jag lärde mig, jag visste ju att vad det berodde på. Det beror ju på att adaptiva farthållaren använder ju då inte radar längre. För den finns inte i bilen. Det är bortkopplat på äldre modeller som har det. Utan den använder kamerorna, framkameran. Och framkameran, den behöver ju vara då ren för att göra detta. Och det räcker ju med att det blir någon sån liten stackars flyga för att sätta livet till där uppe. Någon smuts, någonting, så känner ju den att nej, här är någonting i vägen, och så försöker den få bort det. Och får du liksom inte vindrutetorkarna bort det, ja, då fortsätter den ju hela tiden. Alltså då kan du köra 20 mil med vindrutetorkarna på hela tiden. Det går ju inte, det är ju helt sanslöst dumt. Okej, så då gäller det att hålla vindrutetorkarna cleans ren då, eller vindrutan cleans ren där uppe, och det kanske knappt så går att leva med. För att så jobbar inte jag med mina bilar. Sådär. Jag kan inte stå och tvätta dem hela tiden. Min goda vän Heiko Witte, som var hjälpt mig här på Ekar Expo och varit med i vissa videor. Hans bil är alltid ren. Du vet, han kör 30 mil eller 20 mil eller 90 mil kör vi genom autobahn. Alltså, fasen är inte en flyga på den bilen. Vet du. De vet att det är ingen mening att fastna där framme på hans vita bil, för den kommer försvinna direkt. Den är så klins ren den bilen, så det finns inte.
Det var irriterande att jag blir. För min vita Tesla Model Y, den är ju svart ifram.
Ja, just det. Han är, och detta är ju Heiko som människa. Han är en renhetlig av sig när det kommer till vackert hem, vackert trädgård, vacker bil. Sådär. Den är alltid nytvättad, den bilen. Han har aldrig haft några problem med några vindrutetorkare som går, kan jag säga. Men säg att du då har gjort det då. Och sen så står du liksom, okej, du har tvättat bilen. Och sen så kanske det kommer någonting på vindrutan, eller det har bara... Kanske, alltså det räcker ju med att det regnar på vindrutan en dag, och så är det ju liksom lite, man ser lite märken på vindrutan då. Det har den inga problem med. Alltså märken från, ni vet, det är liksom lite, det kan vara lite sand. Ni vet, om det har regnat ute så är den svarta bilen, den ser helt sandig ut liksom. Och så är det ju även på vindrutan då. Drar du då igång med spolarvätska där, då slutar den heller aldrig torka den här jädra vindrutan alltså. Och jag tänkte så här, men vad är det som gör det? Det ser jättekonstigt ut. Sen filmade jag detta, och då ser liksom, från kameravinkeln ser man ju att okej, den lägger ju den här spolarvätskan lite som en hinna. Kanske lite blandat spolarvätska och lite smuts fortfarande, som bara dratt ifrån någon annan del av vindrutan ovanför kameran. Och det är bara så här, men vad är det här? För innan jag kom på det här egentligen, vad är det som gör att min bil har det här problemet och andra inte riktigt har det här problemet då. För jag tänkte så här, det här är ju inte acceptabelt. Det här skulle ingen människa acceptera. Bilen är ju oduglig. Du kan inte köra upp med vindrutetorkarna som går hela tiden. Så då anmälde jag faktiskt till Tesla Service då. Och då fick jag följande svar. Hej, detta är en del av bilens mjukvara där torkarbladen sätts på automatiskt vid användning av autopilot och farthållare för att kunna säkerställa god vision. God vision? Ja. För bilens kameror. Därmed kan man inte avaktivera funktionen. Funktionen för automatiska torkarblad är i betastadiet, och det pågår kontinuerlig förbättring för beteende genom de mjukvaruuppdateringar som skickas ut till dig regelbundet. Därmed kan funktionen bete sig oväntat. Exempelvis kan torkarbladen gå på torr ruta då kameran kan ändå ha dålig sikt på grund av flera olika faktorer. Exempelvis smuts eller skräp på kamerarutan, miljöförhållanden som regn, dimma, snö eller dagg, starkt solljus eller bländning från annan ljuskälla. Buggar kan uppstå när det regnar. Inget hårdor för indikerat. När går inte torkarbladen igång? Och var, när jag köpte min bil, fick jag reda på att en sån basal sak som ett par Windows-torkare är i en beta-version.
Det är det här som jag stör mig på när det kommer till Tesla. För det de egentligen säger, eftersom de markerar där i infotainment-displayen att det är en beta-stadie, och nu får du svaret i förare att vindrutetorkarna är i beta-stadie. Betyder det då alltså att vi bör säga att Tesla Model Y är en bil som inte har de här styrsystemen som andra bilar har, som inte har en automatisk vindrutetorkare? För det är fortfarande i beta-stadie.
Ja, så är det.
Det är det som stör mig, som jag sa i min recension. Det känns som att man är en beta-testare åt Tesla för att de själva inte orkar lösa problemet.
Ja, och det är det ju också. Dessutom är det ju det, om du, för när du köper den här bilen så kan du ju lägga till uppgradera autopilot för 38 900 kronor. Då betalar du alltså för att vara betatestare av en uppgraderad autopilot. Och sen har vi ju sådana saker som att de har kommande autoparkeringssummor och smartsummor. Det är inte kommande. De kommer aldrig kunna skapa autoparkering. Möjligtvis summum bak, alltså att du kan köra ut bilen. Men bilen är ju blind framåt. Den ser inte över sin egen motorhuv. Och den kan ju aldrig ska ha en autoparkering om du inte kan se 100% framför dig. Total självkörningsförmåga är ju ren rip-off ju. För att du kommer, i Europa kommer vi aldrig ha total självkörningsförmåga utan redundanta system. Så dessa bilar som saknar radar kommer aldrig få det, om det ens kommer komma till någon här i Europa. Så, och det tar de 77 700 kronor för. Mm. Och allt detta är beta. Och jag ska faktiskt vara väldigt, väldigt tydlig med att när jag köpte den här bilen, det finns ingenting där jag blev informerad om att torkarbladen var i beta. Det fanns ingenting som informerade om att autopilot är i beta. Däremot att Tesla, alltså att man inte har parkeringssensorer och att då har, förlåt, jag sa fel där med radan. Anledningen att smart summum inte kommer att fungera, eller summum autoparkering, är ju att den inte har då parkeringssensorer. Och det fick jag ju godkänna när jag köpte bilen. Där var de väldigt tydliga då. Sådär. Och det är faktiskt det minsta problemet för mig, att den inte har parkeringssensorer. Den har ju då att den mäter avståndet hyfsat då med framkameran framåt. Och sen så bakåt har jag ju...
Kameran, den ser man ju.
Precis, och jag har ju alltid dragkroken på också. Så, och den är liksom verkligen sådär, man ser exakt vad den är. Och därmed så riskerar du inte att köra in i... Jag har ju, för att när jag... ibland om jag använder andra bilar och så lär man ju sig exakt hur många mikrosekunder man har från när den piper konstant och man backar. Där har det ju hänt att jag har kört in i någon stackars registreringsskylt med, för att det var dragkrok på bilen som jag glömt bort då. By the way, så köpte jag en ny registreringsskylt till denna trevliga kvinna. Hon blev jätteglad, för hennes registreringsskylt var inte så fräsch innan. I alla fall, så, men däremot om jag hade bott i stan och skulle fick parkera hela tiden eller i parkeringshus, så hade det här inte funkat. För den har ju svängradie som en oljetanke. Den har så dålig svängradie i den här bilen, så det måste vara absolut sämsta svängradien av alla bilar.
Ja, den är fruktansvärt dålig. Och jag förstår inte varför den är så dålig.
Nej, jag kan inte backa upp på uppfarten här hemma, för att om det är bilar parkerade på andra sidan gatan, för att då måste jag liksom backa och så måste jag köra fram lite och sen backa igen, för det finns inte sån svängdörr. I ett trångt parkeringsgarage, jag skulle aldrig ta in den här bilen i ett trångt parkeringsgarage.
Nej, det är en challenge.
Varken svängradie eller precisa sensorer för att veta vad bilen är. Alltså, för vi pratar ju om, jag var ju inne och svängde med en Audi RS e-tron i parkeringsgarage i Södertälje. Och du vet, när man är så tajt på båda sidorna att båda sidorna har konstant pip på parkeringsvarnarna, då vet man att det är ganska tajt, så att säga. Den här Model Y hade inte haft en suck i det garaget. Den hade inte ens kunnat komma in, för det var ganska tajta kurvor. Jag kan inte rekommendera Tesla-bilar till någon baserat på att dessa bilar är beta-bilar. Det säger Tesla själva. Och i stundsats får man också betala för det. Dels är det principen, att det är betabilar som vi betalar för. Att vi helt enkelt är Teslas betatestare för att få ordning på sina kamerasystem. Dels så är det också konsekvensen av det. Jag kan inte acceptera att jag inte kan ha en farthållare utan att Windows-torkarna går igång i tid och otid. Det är inte så att jag kan rekommendera att någon köpa Tesla baserat då på att tänk på att ni måste tvätta bilen och ha liksom stanna bilen längs någon motorväg för att ta fram era våtservetter och torka liksom framför kameran för att ha kommit någon flugskit dit. Liksom. Det är helt omöjligt. Däremot, om du tycker att det är jättespännande med teknik, att det är jättespännande att se en teknikutveckling som inte är av denna värld, att vara med i någon form av paradigmskifte där Tesla faktiskt leder denna paradigmskifte på gott och ont, då kan jag verkligen rekommendera Tesla. Men som gemene man och kvinna som bara behöver en bil kan jag inte rekommendera Tesla. Jag ska också säga en sak som jag insett. Det är ju att Tesla är Model Y framförallt och Model 3. Det är ju för billig bil för Peter Esse. Här kommer man ju till det egna behovet. Det finns ju ingen bil som kostar under 600 000 som jag köpte min för betydligt billigare än man kostar nu. Nu är det 574 000. Det finns ju ingen bil för 574 000 som tilltalar Peter Esse, privatpersonen. Och skulle det så att säga vara en bil för 574 000 som Model Y standard kostar, om jag hade den budgeten, då så hade jag nog baserat på vad som finns där, om jag inte hade haft möjlighet att köpa någon dyrare bil, då hade jag nog ändå valt Model Y baserat på det. Men då hade jag velat vara medveten om de tillkortakommanden som det ändå handlar om. Och när det kommer till torkarbladen så är det även för mig helt oacceptabelt. Jag kan köpa en bil för 574 170 kronor utan att ha parkeringssensorer, utan att ha heads-up display, utan att ha mittenskärm eller skärm framför mig och alla andra saker den bilen saknar. Men att bli påtvingad de här förbannade vindrutstorkarna som går gång i tid och otid. Alltså, det är så dumt. Det är så dumt så att jag är ganska säker på att gamla bilar kommer få sin radar återaktiverade. Dessa bilar kommer att få möjlighet att få radar installerade. Tesla kommer inte lösa det här utan radar.
De har ju varit på bollen ett år nu, ungefär sedan radarn avaktiverades på gamla bilar. Och vi har ju hört rykten om att man pratar om att ta in radar i nya bilar igen, just för att de inte får till det. Jag tycker personligen att Model Y är en helt fantastisk familjebil på så många olika sätt. Utrymmesmässigt, standardmässigt, liksom alla bilar som du blir, ja men har den det här? På Teslas fall så är svaret ja. Det finns liksom, alltså det finns ingen annan som har 1600 kilo dragkrok som standard och 800 liter bla bla bla, exakt vad siffran är i bagaget. Det finns ingen annan bil som har den siffran och utrymmet fram bak bagaget kör. Det är en komfortabel bil också skulle jag säga till viss nivå. Den är betydligt bättre än modellår 2021 nu.
Den är ju en riktig härlig komfortabel långtidskörare, alltså motorväg och sådana saker.
Nej, det vet jag inte om jag... Ja.
Nej, sådär, ja, spännande.
Ja, nej, men alltså, jag håller inte med just på grund av systemen som du pratade om tidigare.
Just det, kom med,
den kraftiga parentesen är.
Det håller jag med om. Alltså det här att behöva, så fort du byter fil eller någonting så ska du aktivera autopilot. Det är ju hål i huvudet. Det andra är ju också att du hela tiden måste... Om du ska liksom köra av från avfart då, så om du vet, om du bara trycker upp lite så du blinkar tre gånger, då släpper du inte autopilot. Då måste du tvinga loss autopilot så att det blir liksom ett ryck. Medan däremot om du blinkar, trycker upp den helt då så den blinkar permanent tills du stänger av blinkelsen, då så släpper den autopilot. Men det här att hålla på att behöva aktivera autopilot hela tiden. Och sen, ja, då kan du uppgradera till den andra då för 34 000. Och då kommer du kunna blinka ut och att den kör ut själv. Och sen så blinkar du in själv. Och så kör den in själv och så behåller den autopilot. Men det där är ju också som du konstaterar. Det är ju inte riktigt alltid så man kör. Det kan ju vara rätt tajta situationer på motorvägen. Och att du faktiskt behöver kontrollera själv. För den är ju ganska försiktig som alla bilar. När man ska liksom liksom göra det där per automatik. Däremot så är den ju, jag tänker inne i stan där, jag vet inte om det är Malmö, men du vet, det här när du känner de här brunnslocken, heter väg i, upp i ryggmärgen så här. Ibland känns det som att det är punktering på den bilen. Det känns som att man kör på fälgarna. När det är en viss typ av beläggning. Och jag vet på Öresundsbron här nu, som vi körde ner från Köpenhamn igår. De har byggt ganska så stora bilor precis där vid passkontrollen. Folk har blivit kört lite för snabbt helt enkelt igenom. Och jag körde jättesakta över där. Och sen då när liksom bakdäcken lämnade den, då var det bara dung! Alltså det bara liksom smällde rakt ner i asfalten. Jag bara, jävlar, vad var det som hände liksom? Ganska aggressiv kant där. Det är ju ibland som att den har förlorat alla fjädring alltså. Så att man bara ligger och kör direkt
på asfalten. Jag vet inte om jag håller med. Nu föredrar jag lite hårdare stötdämpare i en bil än det här mjuka, softa. Du kommer liksom från en luftjädrad Audi e-tron. Jag kommer från från Mustang Mach-E som är ganska hårt satt liksom. Jag tror att det är personliga.
Men om du jämför med exempelvis Polestar 2, som är också ganska hård.
Mm.
Om du tar skillnad mellan de två. För att det som var intressant där tyckte jag var ju att när jag gick från Tesla Model Y till Polestar 2 så kände jag bara så här, fan, de är ganska lika de här. Det är ganska ganska så hårda i båda då. Men sen när jag sen gick tillbaka från Polestar 2 till Model Y så var det bara så här, jävla i havet, ja just det. Nu kände jag den där stenen på asfalten igen.
Polestar 2 tycker jag så jag lyckas hålla upp sig själv bättre.
Ja.
Än vad Model Y gör.
Kanske är det där två olika sätt att säga samma sak.
Ja, nej, men det är absolut. Ja. Så, Model Y är... Den hade kunnat varit mjukare för att det är absolut inte en bil man ska köra aktivt. Polestar vill ju ändå vara lite sportigare så. Och har satt bilen så. Jag håller med om att Model Y skulle kunna vara lite mer. Men det är inte så att jag upplever det som ett problem nu. Som till exempel med Model Y från 2021. För där var det ju katastrof.
Håller med 100%. Och jag ska säga också att det här är inte på något sätt en dealbreaker för någon. Så. Och återigen, 575 000 eller 574 000. Då är det okej. Okay. Och jämfört med första varianten så är det är ju så extremt stor skillnad. Sådär. Men man ska vara medveten om att den är jädra hård. Liksom. Och då, så jag kan ju tycka till exempel att ID4 och hela de MEB-bilarna då, också är, de är ganska så, man kan inte säga att de är riktigt gungiga. Liksom.
Nej, det är de inte. Men de är mycket mer komfortabla.
Äter upp liksom, de är ganska fasta, men de äter liksom upp någonstans de här små hacken i vägen och sånt. Men det är ju den har ju två stycken. Ja, men det finns väl tre. Alltså det är sällan en bil är liksom har tre saker. Tre betyg i ett. Den fantastiska bilen med det fantastiska infotainmentsystemet med det här ljudet. Alltså det här liksom att jag kör ut Leon till orienteringsskogen nu så att jag får sitta i min ensamhet i bilen och titta på film och höra det här vid ljudet, för att det är typ bättre ljud akustik i bilen än när jag sitter i min hemmabiorum sådär, wow liksom, och så sätet går bak och jag har min YouTube, jag har min Netflix och wow liksom, men jag talar eller går ni, du vet man ska bara ladda bilen, det tar en kvart liksom, och så går de och shoppar så, hur långt det tar det? Nej, men det tar väl 45 minuter att ladda eller någonting va, så att, och sen så kopplar jag i bilen efter en kvart och ställer mig bredvid och så bara njuter jag av min egen tid och sådär, det där är ju så, och den här stora storleken och på, alltså, utrymmesmässigt och så och till det här priset och panorama, dragkrok ingår även om den är inte, sen är det Model Y, den har ju oförtjänt dåligt rykte när det kommer till att montera dragkroken, det är faktiskt inget jätteproblem, bara ha en osthyvel med dig så du får bort luckan, min är permanent monterad för att
ja, jag har testat jag upplevde inte heller något jätteproblem med att montera dit dragkrok.
Men det var ju Model 3 är det ju som är framförallt jättejobbigt.
Ja, den är knepigare som jag förstått det.
Den har, för det här priset så är den outstanding. Och så har den då ganska låg ränta också med de erbjudandena. Sen har du ju det här där den saknar saker som är ganska så basala. Antingen en förardisplay eller heads-up-display.
Jag hade velat haft 360. Jag hade velat haft Apple CarPlay. Och ja, där hamnade jag i en diskussion med Fabian igen. Liksom, för han ifrågasatte det där. Den har ju Spotify, vad mer behöver man? Ja, men ja, det jag älskar med Spotify. Jag lyssnar jättemycket på poddar där. Det är den här nya avsnitt finns i Spotify. I Apple CarPlay, i appen och så. Där går jag in, där ser jag alla nya avsnitt som har kommit. Den finns inte hos Teslas. Går jag till mitt bibliotek, poddar, då finns inte nya avsnitt där. Så att jag måste gå in i varenda podd för att se om det har kommit upp nya avsnitt. Jag blir galen på det där.
Mm. Betalpoddar har ju överhuvudtaget inte funnits Spotify tidigare. Nu finns det, men abonnemanget som man har via Apple Podcaster för alla sina egna andra enheter kan du ju inte ta in i Spotify, utan då får du prenumerera igen.
Jag kör Storytel mycket, jag kör Waze mycket. Sådana saker finns inte här. Och det
behöver en App Store. Här. Det behöver en App Store.
Precis. Det jag saknar med Apple CarPlay, det är ju inte själva Apple CarPlay, det är ju apparna. Mm. Och där vägrar ju Tesla uppenbarligen bygga apparna. Och då blir det ju att jag saknar innehåll.
Mm, du saknar innehåll.
Så där hade jag velat ha Apple CarPlay, för då hade inte det varit ett problem längre. Eller att apparna fanns, men då behöver ju Tesla liksom ha en App Store.
Jag tycker det är så intressant varför man liksom hamnar i en situation där man liksom ska försvara att man tar Apple CarPlay. Det är så här, använder du Apple CarPlay, så använder du Apple CarPlay. Kan du få Apple CarPlay? Det är ju inget man liksom behöver försvara. Sen har vi ju det här liksom att ja, men du har de här spelen och de är ju roliga ett tag. Det kan vara tre spel in som är roliga ett tag. Sen ska du koppla in handkontrollen och då ska det officiellt fungera med blåtand på Xbox-kontrollen, men den hittar inte den. Den hittar min PlayStation-kontroll. Fine. Alla säger att koppla in via USB. Ja, fast Tesla har tagit bort data via USB-C på de här modellerna. Så att enda datapoten du har så fall är i hans.
Men oj, vad du kan ladda kontrollen.
Ja, jävlar vad det kan laddas. Ja, precis. Ja. Sådär. Och så är det lite, så där blir det väl lite buggigt och så. Du får starta om den ibland och sådana saker. Så där har du det här mellansegmentet då. Så helt plötsligt har du vissa saker som är väldigt bra. Och sen har du vissa saker som är lite mindre bra och den saknar det. Liksom. Och där någonstans hade jag ju velat att recensionen tog slut. Men så har vi den här tredje grejen. Det här är oacceptabla. Att se sina kunder som betatestare. Att ta bort fungerande funktioner just för att du ska få in mer data. Det där är inte okej. Okay. Det där är överhuvudtaget inte okej. Okay. Och naturligtvis också så för många då måste också ta med den här parametern. Att det här är ett bolag som har en viss, om inte lönedumpning, en viss avtalsdumpning då. Det är inte en parameter som vi generellt sett tar med i våra produktrecensioner. För då hade vi också behövt ha en enorm granskning av de kinesiska biltillverkarna.
Det är liksom en personlig känsla, eller det är något man personligen,
ja, som kund så
sätter ett värde på eller inte.
Precis, som kund så är det ju viktigt att man vet om då det man vet om i de sammanhangen och gör ett personligt val utifrån det. Men ur ett principiellt perspektiv när det kommer till hur du behandlar dina kunder som liksom produktmässigt som betatestare, det kan jag aldrig någonsin acceptera. Om det inte är så att bilen har en stor jävla beta-stämpel på lacken.
Och det håller jag helt och fullt med om. Och i och med det så tror jag vi har fått ur det vi vill säga om Tesla Model Y. Så ska vi väl försöka prata om andra bilar här också i kommande avsnitt. Nästa vecka, Volvo EX30 till exempel. Och annars så tror jag inte att det är så mycket mer. Håller ni med oss, håller ni inte med oss, berätta på elbilsveckan.se. Om ni inte vill berätta publikt i ett forum så kan man alltid mejla oss på info@elbilsveckan.se. Så ska vi göra vad vi kan för att svara på era spörsmål som sagt. Peter Esse hittar ni på Peter Esse på YouTube. Mig hittar ni på elbilsmagasinet på YouTube eller elbilsmagasinet.se. Tack för idag, så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi verkligen, och anledningen att vi hörs är ju också att vi har en ljudteknik som heter Dennis Klarin, Kristoffer Gullin! Han skrattar där.
Jag är så dålig på det här. Dennis Klarin, tack för att du redigerar det här avsnittet så snabbt. Och det blev ett långt avsnitt, men det löser du som sagt. Tack så mycket för det. Ha det så fint, så hörs vi i forumet eller i podden nästa vecka. Hej på er.
Hej.
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.